Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Genombrottet kom redan under utbildningen på Teaterhögskolan i Malmö när han blev erbjuden en huvudroll i tv-serien Upp till kamp. 5 år senare lärde vi känna honom som Paul i Jonas Gardells Torka aldrig tårar. Och vi har sett honom som Charles Ingvar Jönsson i Jönssonligan. Nu gör han dundersuccé som finansmannen Adam i den norska dramaserien Exit som också visas på SVT Play. Varmt välkommen till den här intervjun, Simon Gidberg.
Tack så mycket.
Simon, vi börjar med Exit där du spelar finansmannen Adam. En man som lever ett extremt dekadent liv får man säga med droger och prostituerade. Varje avsnitt har hittills strömmats runt 1 miljon gånger på NRK Play och är kanalens mest strömmade serie någonsin. Varför har så många norrmän kastat sig över den här serien?
I Norge så verkar det ha blivit, jag uppfattar det liksom som ett eko av debatten där eftersom jag inte bor där. Men i Norge så har den slagit an flera strängar på en gång. Dels så verkar det här vara första gången det görs någonting som är så vågat i en bemärkelse. Jag menar, HBO har gjort den här typen av, visat den här typen av excesser tidigare och det har ju gjorts globalt. Men dels så verkar det som att Norge är, i Norge så är de helt till sig över, kan man göra så här? Sen så är det också det här med finanseliten. Norge är ett rikt land och då verkar det här verkar ställa frågor, väcka frågor om hur de som är allra rikast i Norge, de som är som den norska adeln, de är som en modern adel i Norge, vad ligger bakom deras rikedomar och deras livsstilar egentligen? Oavsett hur det ligger till med det så har det i alla fall väckt frågor om det och de frågorna har skapat oerhörda diskussioner.
Ska jag bara börja?
Ja, varsågod.
Jag heter Adam. Jag är 39. Jag är gift med en fantastisk kvinna.
Kom. Ska jag få dig att tänka på något annat?
Just nu så försöker jag och min fru att få barn. Jag är steriliserad, men det vet inte hon.
En av öppningsscenerna i den här serien är ju oerhört brutal. Och samtidigt säger då regissören och manusförfattaren Øystein Carlsen att handlingen bygger på intervjuer som han har gjort med finansmän i Oslo. Är det verkligen så här illa i finansbranschen?
I alla fall punktvis så verkar det ju vara, om inte folk ljuger i intervjuer. Men man ska bara modifiera det med, han brukar säga att ungefär 70% är baserat på intervjuer och verkliga historier. Och då är det ungefär 50% av det är med finansmän som lever den här stilen. Och sen ovanpå det så är det också kompletterande intervjuer med andra som är nära den världen. Kvinnor som lever i relationer med de här snubbarna, kvinnliga finansmäklare, ekobrottpoliser och så. Och sen är resten, sista är fiktion. Själva dramastorien i huvuddragen fiktion.
Hur hoppas du att den här serien ska tas emot av den svenska publiken då?
Det är ju väldigt roligt om många ser den.
Nej,
det här är något, det här är något, på ett sätt vill man ju alltid det, men det här är också en serie som betyder väldigt mycket för mig. Det här var en av de roligaste och fetaste projekten jag har gjort. Nu har jag haft den otroliga turen att vara med i väldigt många projekt som jag har gillat väldigt mycket. Allt från Upp till kamp och Call Girl och Torka lite tårar och you name it. Jag har haft väldigt flyt med det. Men även i den uppställningen så sticker Exit lite grann ut.
Du, vi ska backa tillbaka lite nu då till din uppväxt. Du växte upp med pappa som heter Bengt Berger och är känd jazzmusiker. Mamma, konstnären Gittan Jönsson, mycket framgångsrik som prisades häromdagen av Sydsvenskan. Lillebror Jöns Jönsson, han är filmregissör och bor i Berlin. Du växte upp i både
styvmor Ann Petrén. Inte att
och
förglömma.
Väldigt viktig ska
mentor.
Inte glömma.
Nej, väldigt viktig mentor just i mitt yrkesblivande.
Just det. Du växte upp både i Stockholm och i Brantevik på Österlen. Hur skulle du beskriva din uppväxt?
svårt att sammanfatta eftersom jag inte har sett den utifrån. Jag har ju bara en uppväxt att jämföra, inget att jämföra med. Mm. Men,
delvis. Tror du att andra skulle beskriva den som en tuff uppväxt eller en svår uppväxt?
Jag vet inte. Alltså, jag menar, det finns ju folk som har det tuffare när de växer upp. Vi hade ju inte riktigt illa på något sätt. Vi växte ju också upp, när jag var barn så levde vi, om man ska prata materiellt så levde vi när jag var barn i liksom slutändan av välfärd, den starka välfärdsstaten, i form av att vi hade, under mina Stockholmsår då, så bodde vi i en jättestor femma på Folkungagatan med utsikt över hela Nacka och Fåfängan och Finlandsbåtarna, på liksom femma på 125 kvadrat med stuckatur och parkett, och det levde liksom en konstnär och en musiker som inte drog in några stålar alls. Alltså, vi levde där på barnbidrag och arbets- och a-kassa typ. Och det hade inte varit möjligt nu. Så att vi hade liksom varken fett eller alldeles för knapert. Men sen så är det ju framförallt en uppväxt i väldigt stor kulturell rikedom. Jag tror att det kulturella kapital jag har fått med mig är väldigt stort.
Dina föräldrar, de skilde sig när du var 13 år gammal, och samtidigt var det en tuff tid för dig i högstadiet, i Sofiaskolan i Stockholm. Mitt UFO-skap blev akut, har du sagt. Mm. Och detta var också en av anledningarna till att ni flyttade till Skåne. Vad var det som hände där på Sofiaskolan?
Det större delen av högstadiet gick jag i Skåne sen. Det var precis, jag hann börja bara precis.
I sjuan
där, och sen så flyttade vi ner. Alltså det var väl ganska liksom, jag tror att det var ganska typiska mobbningsmekanismer. Det fanns ett antal jämnåriga som var liksom drivande i det, eller som levde en sorts halvkriminell livsstil redan då. Som jag i efterhand tror var ganska typexempel på barn från socialt utsatta miljöer. Som påbörjade en sorts kriminell eller missbruksbana redan
då. Varför gav de sig på dig?
Ja, men jag stack ju liksom ut. Jag tror att jag var en lätt måltavla för att jag stack ut. Jag hade lite konstiga kläder, jag hade konstigt hår. Var väl ambitiös i klassrummet kanske. Naivt ambitiös för att jag tyckte allt var intressant.
Känner du idag att du har fått revansch på mobbarna?
Alltså jag är ju inte en tävlingstyp. Så det
du har aldrig
det ordet
letat
skulle jag inte använda.
Nej,
jag tror inte jag vill anlägga det perspektivet riktigt.
Idag är du pappa. Du fick en dotter för 3 år sedan. Hur förändrades ditt liv när du blev pappa?
Väldigt mycket sådär mellanintressanta delar av livet som var helt okej och som var kul. Liksom, har jag bara rensat bort för att det tar tid. Alltså jag går ju väldigt...
Som vadå?
Premiärfester.
Jag går med röda mattan.
Alltså jag är väldigt sällan där. Det ska till rätt mycket för att jag ska välja att vara borta från henne en kväll. Om jag inte måste. Jag är borta om jag måste jobba. Jag är borta. Det finns en del sociala grejer som man inte vill eller kan säga nej till. Alltså privata saker, relationer. Men annars så ska jag till, det ska till jävligt viktiga grejer för att jag ska välja att vara borta från henne en kväll.
Hur är du som pappa?
Får berätta när hon är 40 och går i terapi. Intervjua henne när hon är 40.
Tycker du det är kul att leka med henne?
Jag tycker det är kul att vara med henne och ge henne full uppmärksamhet. Mm. Så mycket det bara går. Även om jag måste tänka att det måste få vara quality time också. Att hon, när hon vill att jag ska leka och jag säger jag måste laga mat åt dig. Det får också vara kvalitetstid. Det är ett legitimt sätt att vara upptagen.
Du Simon, du har sagt att kändiskapet är ett nödvändigt ont och en konsekvens av ditt yrke. Betyder det att du egentligen helst hade velat slippa kändiskapet?
Ja, typ kan man säga.
Är det jobbigt att bli igenkänd?
Lite, alltså inte så, inte fruktansvärt. Men jag menar, det är väldigt skönt om jag är utomlands och går på och inte är igenkänd. Det är liksom, det är skönare att inte vara igenkänd. Skönare att vara inkognito. Sen så när folk faktiskt kommer, när det som gör att folk kommer fram är att de har sett produkterna av mitt arbete, då finns det ju en stolthet i det såklart.
Och de har ofta fina saker att säga.
Ja, exakt. Mm. Precis.
För 12 år sedan, hösten 2007, då visades SVT:s miniserie Upp till kamp, där vi fick följa 4 ungdomar som försökte ta sig fram i livet på olika sätt. Du spelade överklasssonen Erik. Hur viktig var den rollen för dig?
Den betyder ju allt. Den startade ju min karriär. Och innan den visades så hann jag ju då avsluta mina studier. Den visades ju då alltså, vi filmade den innan mitt sista år. Den visades efter att jag hade gått ut. Och då, alltså jag kände mig, jag upplevde att jag var helt ointressant under det där sista året. När det kommer regissörer och teaterchefer och sådär till skolan. Jag fick hela sommaren där så hörde jag av, jag hade inga gig. Ingen jag hörde av mig till i Teater Sverige i princip, med undantag från Teatermoment. Ingen typ svarade överhuvudtaget. Jag var liksom helt, hade noll närvaro.
Hur kom det sig?
Ingen aning. Det är ett tufft yrke. Det kräver både flyt och arbete. Så det vet jag inte riktigt. Men sen så när den sändes så var det ju liksom en omedelbar närvaro. Då hade hela branschen sett vem jag är och vad jag går för. Vad jag kan gå för. Förutom att det tränade ju mig. Det satte ju, jag var ju lärling innan dess och där blev jag, det var mitt gesällprov kan man säga.
5 år senare, då hände det stora saker. Då fick du rollen som Paul i Torka aldrig tårar utan handskar, en serie. Och en man som gjorde oerhört stort intryck på tittarna. Och du har sagt, jag har en djup kärleksaffär med rollfiguren. Vad hade Paul som andra karaktärer som du har spelat saknat?
En grej han hade var att han var som en som gestalt, som rollgestalt, så var han både ganska olik mig. Jag söker mig, den som har sagt flera saker jag gör säger ju det att jag jobbar ganska skulpturalt, som jag brukar formulera. Jag ser min rollfigur som en skulptur som jag liksom bygger tillsammans med manuset och tillsammans med mask och kostym och regissören och sådär. Men jag gillar att jobba, förhålla mig skulpturalt till min rollfigur. Och den här hade det att han var både väldigt olik mig.
Det är inte mycket Simon i Paul.
Alltså, jo, samtidigt som det också är det. Framförallt så var det upp känslan av att den passade som handen i handsken när jag väl iklädde mig den. Den här liksom manieren han har, den karaktären sådär. Visst, det kom lite från liksom mina egna idéer. Jag hade någon sorts grundtanke om ton och sådär. Men framför allt så var det ju, jag provfilmade för den. Och när jag preppade för den provfilmningen och alltså och bara prövade att ta replikerna i min mun, ger kropp och röst åt replikerna exakt som de var skrivna, så var liksom han klar. Då var Paul komplett. Ja, det var en sån känsla av att det rockar liksom, kosmosträngar i balans på svänger i harmoni på något sätt. Det var bara det här. Det klingar perfekt på något sätt.
Vad tänker du idag om de enorma reaktioner som kom på den här tv-serien?
Jag är väldigt glad och stolt att jag fick vara med i det sammanhanget. Jag fick vara med och göra den produktionen, den berättelsen som betyder så mycket för många människor. Jag har väldigt starka minnen av vad personer i publiken har sagt till mig i samband med det.
2012 var detta, samma år som Torka aldrig tårar utan handskar visades. Då kom också filmen Call Girl om bordellhärvan på 70-talet. Du spelade polis i den filmen. Hur känner du idag inför det som skildras i den filmen? En enorm skandal med några av landets toppolitiker.
Alltså, det är ju samma övergrepp nu som det var då. Man ska säga. Det var ju fruktansvärt, inte minst rättsövergreppen i form av när rättegångarna lades ner. Först såklart hur de här unga människorna behandlades och de utsattes för. Och sen som sagt rättsövergreppet när processerna lades ner så lättviktigt som det gjordes.
För att vara skådespelare har du genom åren varit ovanligt politisk, det får man säga. För några år sedan uttalade du ditt stöd för feministiskt initiativ. Du kallade dig själv för rasande feminist och på Twitter har du debatterat allt ifrån rutavdrag till vårdanställdas rätt att protestera mot Sverigedemokraterna. Vad säger du om det politiska klimatet i Sverige idag?
Väldigt oroande.
På vilket sätt?
Jag tycker att man ser att vårt land befinner sig i rörelse i en riktning som andra stora delar av världen också gör i form av nedmonterad demokratisk säkerhet. Nedmonterade demokratiska system, nedmonterade välfärdssystem, ökande klassklyftor, fascistiska tendenser. i retoriken och i de politiska förslagen som läggs. Vi ser det på många ställen runt omkring oss. Vi ser det i Polen, vi ser det i Frankrike, vi ser det i USA. Världens demokratier är otroligt utsatta just nu och vi är en del av den processen. Det är väldigt, väldigt oroande.
Vad tänker du om att så många av dina skådespelarkollegor väljer att inte delta i den politiska debatten?
Jag har inte noterat det så riktigt. Jag tänker mer på de som gör det.
Det är de du lyssnar till och själv vill vara.
Ja, men så är det väl.
Nu har vi betat av politiken också. Vid sidan av skådespeleriet är du också rollspelsfantast.
Kan man säga.
Du har skrivit texten till ett eget rollspel, Skymningshem, Andra Imperiet. Mm. Kom 2004, tror jag.
Stämmer nog.
Vad är det som lockar med fantasyvärlden?
Alltså ja, jag tror att det är samma nerv i mig som gör att jag går så mycket igång på rollfigurer som är olika mig själv. Som ju alltid också har en kärna av att vara lika mig, av mig själv. Alltså, det som är botten i dig själv är också botten i andra, brukar man ju säga. Och det lika och det olika är spännande och intressant. Och det är samma sak med berättelser, tycker jag. Alltså, jag gillar berättelser som är satta i världar som är annorlunda än våran. Eftersom alla bra handlar ju ändå om att vara människa i botten. Alla bra sådana berättelser. Mm.
Nu när jag då sitter med en superexpert på området här. Vad tyckte du om slutet på Game of Thrones? Jag vet att du är tveksam till serien överhuvudtaget. Och vi kan ta det också. Men slutet på Game of Thrones som blev så omdiskuterat.
Ja, jag blev först chockad när det kom. Därför att ja, men jag upplevde att så här, vad fan, man har liksom, här har man byggt upp publikens relation till Daenerys på ett visst sätt som en viss person. Och sen bara, alltså, det var liksom för plötsligt, det var för konstigt. Men sen så, efter lite reflektion och lite inhämtningar av andra synpunkter, inte minst från så att säga den icke-vita politiska scenen, som just har haft en så här, alltså ni som säger att det här inte kom, ni som tyckte att det här kom som en blixt från klar himmel, har ni ingen koll på hur liksom kolonialismen har funkat? Och jag bara, oj, okej, check your privilege. För att om man ser bakåt så är det extremt väl uppbyggt. Hon har hela tiden byggt sina maktpositioner med massakrer och så vidare. Och så länge andras väl och ve har legat i linje med hennes behov och hennes agenda så har hon varit snäll. Mm. Liksom. Så att jag omvärderade det där sen och tyckte nog att det var...
Det blev lite bättre.
Ja, det blev bra. Det var det enda sättet det skulle sluta på, tror jag.
Men Simon, vad är problemet med Game of Thrones? Du har sett alla avsnitt, 8 säsonger, men du tvekade någon gång i säsong 3.
Jag var tvungen att pausa flera år i sjok.
För att
jag stod inte ut med sexismen, det sexistiska bildspråket. Jag har ingenting emot att man skildrar en sexistisk värld. Det kan man naturligtvis göra, som att man kan skildra allt annat. Deadwood skildrar en otroligt brutal sexistisk miljö, men har inte alls samma problem. Western-tv-serien som har några år på nacken. Men det den här gör, det finns en grej som filmer och tv-serier gör som är så otroligt avslöjande. Och det är när de använder kvinnokroppar, nakna kvinnokroppar, som ren rekvisita. Och det gör Game of Thrones hela tiden. Och det är så ett genomsexistiskt move att göra. När man bygger film och alla visuella medier. Och det gör de ju konstant. Lite mindre de sista säsongerna.
Betyder det också att du skulle ha tackat nej till en roll i Game of Thrones om du blev erbjuden då?
Nej, det vet jag inte. Jag hade nog klassat det som en så här once in a lifetime-grej. I alla fall tills man har gjort några stycken sådana. Så hade det varit det.
Vi hoppas få se det i motsvarigheten någon gång framöver. Då.
Något liknande. Spela riddare skulle vara väldigt roligt.
Eller hur? Ja. Stort tack säger jag nu till skådespelaren Simon J. Berge för den här intervjun och lycka till framöver.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.